Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna. No boys allowed at our place.
Jo, tack.
Och så är det jag som och de drar hem med killen.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna. No boys allowed at our place.
Jo, tack.
Och så är det jag som och de drar hem med killen.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Podplay.
Nu är jag redo.
Ja, okay, jag trodde att det var liksom ett sånt ja, woo girl ljud.
Nej, men det kan jag göra nu. Woo! Välkomna till Mood Mot Mood, er peppigaste podcast i podcast-etern.
Gud vad det känns. Alltså om det är problematiskt enligt vissa att blanda att man typ skojar i närheten av true crime. Ja. Vad tror du folk kommer tycka då nu när vi är den peppigaste true crime-podden i heten?
Nej, det känns inte så bra.
Just när folk inte trodde att de kunde hata vårt babbel mer.
Verkligen.
Nu är
it all just happened.
Japp, nu är det liksom nya peppiga mod mot mod.
Nej.
Jag orkar inte det.
Vi är inte det.
Vi peppar,
du och jag, vi peppar är inte ner. Så peppiga. Mm.
Nej, vi peppifierar oss.
Men vi är av naturen inte så peppiga.
Nej. Det tycker jag hedrar oss.
Du är nog kanske mer peppig än vad jag är. Jag är mer så.
Nej, jag vet du vad? Jag är socialt stressad. Ja. Och ibland så kräver det att jag ska vara upbeat.
Precis, då blir du en woo girl.
Nej, men det är jag väl inte.
Nej.
Jag tror att jag snarare i sådana fall, om jag går åt något håll, så tror jag att det snarare är att jag... alltså... Jag bondar ju mycket hellre över ett skitsnack än över ett pepp, så kan man ju säga.
Ja, alltså 100%. 100%.
Det är ju första gången man verkligen vet att man är vän med någon. Första gången man typ så hatar en och samma person.
Men det är också så himla läskigt när man gör det första gången. För det är typ att man bara, ja, nu ska jag säga någonting. Och man har ingen aning om hur den andra personen kommer att reagera. Så bara, det värsta som finns när man gör det, det är när man bara, aha, tycker du? Nej, det tror jag inte om jag håller med om. Och man bara... Nu måste du bara försvinna härifrån.
Ja, alltså just där, då vill man ju gå till den personen och liksom snacka skit om den här personen.
Jag tänkte precis säga det, för nu precis.
För nu hatar
jag
dig mest.
Om man gör en sån grej, då vet man att då är man näst upp på listan.
Fast vet du vilka jag hatar mest? De som Nej. Är typ så här, alltså som liksom vänder sig mot skitsnack som grej. Förstår du vad jag menar? Att man är typ så här, alltså jag skulle aldrig säga någonting jag inte kan säga till hennes ansikte. Man bara, okej, okay, men då är du sinnessjuk om du vill säga de här sakerna till hennes ansikte.
Ja, eller typ så här, jag vill inte prata om folk som inte är här.
Man bara, va? Hur, när ska vi då prata om dem? När de är här?
Nej,
det blir ingenting med det.
Alla måste bara get with the program.
Verkligen. Ja, men vad fan. Ibland så behövs det saker. Ibland behövs det saker. Det är mitt...
man behöver faktiskt lufta lite ibland.
Det behöver man verkligen. Och det är faktiskt helt fint. Och vet du vad, vissa människor också är så fucking jävla störiga.
Alltså verkligen.
Det är inte mitt fel.
Nej. Det är faktiskt inte mitt fel heller.
Nej, det är
det faktiskt deras egna jävla fel. Ja,
skärp dig.
Vem snackade vi skit om när vi började säga det här? Nej, ja, det var om folk snackade skit om oss. Nej, just det, precis. Nu minns jag.
Jag har ingen aning. Jag har tappat alla trådar.
Ja. Jag har den, ibland, men jag behöver inte återberätta den.
Alltså ibland känner jag att den här podden är som, du vet, så här, Drunk Hans och Greta. Alltså du vet, så här, vi slänger ut brädsmulorna.
Var började man?
Men det är riktigt snurrigt liksom.
Men jag gillar det.
Ja, jag vet, jag är med. Man ska liksom lägga ut en sån tråd som gör att det blir omöjligt att hitta hem från häxan.
Alltså verkligen. Vet du vad jag också gillar?
Nej.
Att vi har bestämt en
bulldog-avslutning.
Mm.
Oh, fy fan vad mysigt. Jag längtar.
Vi har ju inte setts på, alltså,
nej, men nu typ måste sen vi gjorde Musikhjälpen
i december.
Vi har setts typ en gång sedan dess, tror jag.
Ja,
det är kanske två. Ja, det är faktiskt sinnessjukt.
Ja, men jag räknar inte då när du gjorde en drive-by och hämtade upp en
grej. Men inte jag heller. Nej, gud nej. Nej, det måste vara minst en timme för att det ska räknas.
Exakt. Mm. Så nu är jag väldigt glad att vi har bokat in en corona-anpassad sommaravslutning.
Alltså, det är ett roligt att du... Alltså, du låter liksom som en myndighet när du pratar om det.
Ja, men det är för att jag ser oss lite som en myndighet.
Sommaravslutning. Mm. Ah, nej, det ska bli så jävla mysigt. Vi ska spela boll.
Vi som får dricka alkohol får dricka lite alkohol.
Ja, gud ja, absolut.
Vet du, jag så kastade mig in i SMHI-appen och bara, undrar om det kommer fint väder. Men det är lite för långt kvar för att se det.
Just det, men kanske när vi släpper det här, då börjar det bli
då
dags.
Kan man nog se. Mm.
Då börjar det bli verkligen dags. Då är det bäst.
Det ska bli så mysigt.
Ja, det ska bli så jävla jävla mysigt. Det längtar jag till. Våran fina sommaravslutning.
Det blir härligt.
Kanske att man ska äta något gott.
Det kommer man att göra.
Bra.
Man kanske kommer stretcha upp bollarmen lite.
Alltså, vet du vad? Av någon anledning så var jag inne på din Facebook-sida häromdagen.
Ja, kul.
Och alltså, du ser ut som en, bland dina utvalda bilderna. Mm-hmm. Så ser du ut som en riktig bullfantast. Eftersom...
Men vadå bland mina... Okej, jag är verkligen en boomer. Vadå bland mina utvalda bilder?
Okej, men du kanske inte har valt det. Kanske bara är de som är dina senaste bilder.
Jag tror inte, nej, precis. Jag har inte valt det.
Nej, men för jag ska
jag
säga
själv med att titta.
Det är liksom så... 4 av 6 bilder är bull, typ.
Ja, jag ser.
Från
kul.
Olika tillfällen också.
Men det är väldigt intressant att... på en av bilderna, alltså jag kan inte riktigt förstå att jag hade pilotglasögon. Det här är inte så länge sedan, för jag passar verkligen inte i det.
Men det är ju för att du vill vara nära dina bästa vänner piloterna.
Alltså det är väl det. Jag kan inte hitta någon annan anledning, för snygg var jag inte.
Nej, alltså när jag säger, nu vill jag vara tydlig med att jag säger inte nej till att du inte var snygg, men det jag försökte tänka var så här, för det här är kanske, vadå, 4 år sedan? 5 år sedan?
5 faktiskt, ja.
Var det, men det måste ju varit att det var en pilotglasögon.
Jag tror typ inte ens att det var en trend just då faktiskt.
Nej, det kanske blev efter att du hade satt den.
Jag tror att jag drömt om att ha ett par och så köpte jag ett par. Och jag kommer ihåg, för jag köpte dem när jag var på Mallorca med min mamma och min mormor. Och min mormor sa att jag såg ledsen ut. Och då bestämde jag mig ännu mer för att köpa dem.
Ja, det var bra. Mm. Men då, såg du ledsen ut i dem?
Alltså hon tycker man får liksom sån ledsen blick.
Ah, och då kände du, watch this, grandma.
Verkligen. Who's sad now?
Verkligen. Now you're a sad person.
Men de har sedan dess hamnat i någon slags selfie-påse.
Ja, jag fattar.
Nu är vi alla glada igen.
men det är dags för dig att åtminstone återvända till ditt one true interest.
Till bollen, ja.
Till bollen.
Absolut.
Så det är bra.
Det blir mysigt.
Ja, det ska bli asmysigt. Har du något mer som ska bli mysigt?
Nej, jag tror inte det.
Har
det
du någonting som du har kollat på, tänkte jag på?
Du, alltså jag är ju 3000 år sen på bollen. Men vi har precis börjat titta på Tunna blå linjen här hemma.
Just det, jag har bara sett ett avsnitt, så jag är ännu längre efter.
Ah, okej. Okay. Mm. Ändå bra för mig. Mm. För jag känner mig verkligen gammal. Men den är ju jättebra.
Ja, det är så. Jag kan alltså, det är något jag kan inte.
Nej, men alltså jag brukar ju ha ganska svårt för svenska filmer och serier.
Mm.
För att jag tycker att det alltid är så sjukt krystad dialog.
Yeah.
Men jag tycker verkligen alltså att den är bra. Och jag tycker att jag grät. Jag har gråtit i varje avsnitt typ. Alltså den är så hemsk, men så himla bra. Så det är nummer 1.
Uh-huh.
Så om man inte har sett den, eller om man är som du och jag lite sen på bollen, så tycker jag att man faktiskt kan se den. För SVT, den är verkligen SVT Play. Och så har vi också börjat titta på Snabba Cash.
Ah, just det. Rebooten.
Exakt.
Mycket Evin Ahmad för dig.
Verkligen.
Mm.
Den är väldigt bra, men här tycker jag inte att dialogen är...
lika bra.
Lika stark.
Förstår.
Det är väldigt spännande plott. Och igår så såg jag en scen som alltså fick mig och Oscar att typ ligga med huvudet ner i soffan. Och bara, ångest, 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 ångest. Men den är bra.
Ja, ah, Härligt.
Så de två tycker jag att det är liksom ingen nytt tips, men jag tycker ändå att jag kör ändå in det.
Ja, gud, kör.
Du då?
Men jag har ju då delvis fortsatt lyssna på podden West Cork som jag pratade om för två veckor sedan, som ju faktiskt bara blir bättre och bättre. Alltså den är otroligt bra.
Den ska jag prenumerera på.
Det är en hel jävla serie. Så att där har du att lyssna på. Den är faktiskt superbra. Sen har jag fortsatt kolla vidare på Scott & Bailey och det är fortsatt liksom...
Det tittar jag också på, Karin.
Pågående härligt. Hur bra är det?
Alltså det är så bra. Jag är på säsong 2, typ avsnitt 6 nu eller något sånt där.
Alltså den är en perfekt kombination av liksom krimserie och typ en sån serie som bara kan pågå.
Verkligen.
Härom i fredags, vi sov flera timmar till den. Men man kommer in igen, det är inga problem. Nej, den är faktiskt toppen, det är också SVT. Och sen så har jag ju också då kollat, vi har kollat klart första säsongen av den här Mr. Mercedes som jag pratade om tidigare också.
Just det.
Den håller på att bli lite för läskig för mig. Alltså det är ju den är ju liksom en Stephen King baserad.
Just det.
Och det är ju lite för skräckigt för mig egentligen. Sen har jag, som också många andra förstås har gjort, börjat kolla på Mare of Easttown. HBO's nya satsning med Kate Winslet.
Gud, jag älskar henne.
Ja, men jag vet, men hon är så bra. Hon är så bra. Hon är polis och är liksom verksam i en liten ort där hon också har vuxit upp, så typ alla känner varandra och sådär.
Säg vad den heter igen.
Mare of Easttown. Ja. Och en flicka hittas mördad. Och hon börjar liksom...
Oh, okej. Du, alltså, jag glömmer bort att jag har HBO. För den ligger liksom inbäddad i en annan app i vår tv.
Just det.
Men bra tips.
Ja, det finns två... Nu när du och jag är så finns det två avsnitt. Men det släpps på måndagar. Så det kommer ju liksom rulla på nu då, de kommande veckorna.
Ja, vad nice. Jag älskar Kate Winslet. Alltså, jag verkligen
jag vet, hon är typen. Alltså, den har ju den här grejen som så jävla många... krimserier med kvinnliga huvudroller har, alltså där kvinnor spelar liksom utredande poliser, som är ju att det känns ganska mycket som en sån stereotyp manlig polis som man nu har gjort till en kvinna.
Ja, jag fattar.
Du vet lite som, vad heter den med Joel Kinnaman?
The Killing.
Exakt, den var ju lite sån. Jag skulle säga att även Sharp Objects, fast i liksom journalistversionen, HV-journalist tror jag, inte polis. Det är också lite samma sort, men den är ju... Den
typ är man dricker, en dålig förälder.
Ja, typ så här, har svårt att typ så hålla isär jobbet med... Alltså liksom lite sådär. Men man brinner också väldigt mycket. Alltså det är så jävla viktigt för en. Hon är ju, Kate Winslet är ju otrolig och jag tror att jag bara kommer fortsätta tycka att den här serien är otrolig.
Kul. Så det är, apropå Kate Winslet så såg jag, du vet, när man sitter ibland på Instagram i det där upptäcktsflödet.
Det känns som att du gör det ofta, alltså för du skickar ofta så konstiga saker till mig.
Jag vet, jag gör det lite för ofta, men jag tycker det är så kul. Man liksom trillar över så sjuka konstiga grejer. Men då var det i alla fall... en bild som liksom lockade mig lite. För man vet ju inte vad det är man hamnar på innan man klickar upp det. Och då var det en bild på Kate Winslet och Tom Cruise. Och då så stod det att Tom Cruise höll andan under vatten i 6 minuter i en Mission Impossible-inspelning. Men Kate Winslet har slagit det rekordet när hon höll andan i 7 minuter på Avatar. Men då så bara kände jag så här, det här måste vara en lögn. Alltså, dör man inte om man håller andan så länge typ?
Har du kollat upp det då?
Nej, för det hände så precis nu.
Okej, men gud, vi får ju liksom... Vi får ju forska.
Jag tror nästan att vi måste det.
Vänta, Kate Winslet.
Det var ju Avatar 2. Jag har inte sett Avatar 2.
Japp, hold breath 7 minutes.
Men alltså, det kan inte stämma.
Det kan inte stämma.
Men alltså, blir man inte typ... dör man inte då?
Okej, nu ska vi se. 7 minutes 14 second.
Jäklar. Mm.
Fan, just alltså, när man inte trodde man kunde gilla henne mer, då visade det sig
talang.
Lungor av stål.
Vilken talang.
Ja, verkligen.
Vilken kvinna.
How long can the average... Okej, nu är jag verkligen på svaga källor. How
jag long, tror att jag kanske kan hålla så här 50 sekunder.
Most people can hold their breath somewhere between 30 seconds and up to 2 minutes.
Men alltså förlåt, men det där kan inte stämma. Det där stämmer inte. Det kan bara inte stämma.
Hela internet säger att det stämmer.
I call bullshit.
Okej. Du får ringa Jack Werner.
I will. You bet.
Nu är det dags att bli viralgranskad, Kate.
Verkligen. You didn't see this coming, huh?
Verkligen så långt efter senare också.
Och undra hur besviken Tom Cruise blev när hon slog hans rekord.
Ah, fan, det kan han höra.
Det reagerar han inte bra på, det lovar jag dig.
Nej. Nej, han hoppade i soffor av helt andra anledningar. Rasande.
Damn it! Ja, lite sidospår bara. Men ändå kul när vi pratar om henne.
Full Hans och Greta. Jag gillar det så mycket.
Ja, det är underbart. Då vill jag bara säga nu att dagens fall är jättesorgligt.
Mm.
Och det är det ju ofta. Men det är liksom vissa saker rör vid den.
Vill du säga på vilket sätt det är sorgligt? Om det är någon som är liksom, om man har specifika trigger?
Nej men alltså det känns som det handlar om en ungdom, så att det är liksom inte barn på det sättet, men det känns så orättvist på något vis.
Ja.
Så om man är känslig för orättvisor.
Tråkigt när man bara, nej det är inte jag.
Nej men jag kan inte riktigt sätta fingret
nej,
på
jag
vad
fattar. Men det är. Jag tänker så som
men jag har burit med mig det.
För sist som du sa det här är, var ju när du gjorde det här fallet med Joe Arity.
Yes.
Och det var ju alltså fruktansvärt sorgligt.
Ja.
Och jag såg typ att andra hade skrivit i vår Facebookgrupp att de typ grät för första gången av alla sorgliga fall. Vissa går ju bara rakt in i själen och så är det med det.
Exakt.
Yep, okay. Så,
men då har jag sagt det i alla fall.
Brace ourselves.
Ja. Den 10 januari 2013 gick den 17 år gamla Kendrick Johnson till sin skola Loudoun's High School i Valdosta i Georgia i USA. Han gick andra året på high school och han hade det. Liksom, jag vet inte om han hade det tufft i skolan, men han hade kompisar och han var typ med i något sånt sportsteam och sådär. Mm. Men det verkar som att han ganska ofta blev trackad av flera av de vita eleverna i skolan. Och han och hans föräldrar hade flera gånger påpekat det här för skolledningen och lärarna, men ingenting gjordes åt det.
Mm. Perfekt.
Så när Kendrick inte kom hem på kvällen den 10 så blev hans mamma såklart lite orolig. Hon visste att han inte skulle komma hem direkt efter skolan. Hon hade någon sån liksom, aktivitet efter skolan. Men när timmarna bara gick och han fortfarande inte hade dykt upp när klockan var 12 på kvällen så ringde hon och anmälde det. Och dagen efter när han fortfarande inte hade av sig eller dykt upp så gick hon till skolan för att se om han liksom hade kommit dit, för polisen, du vet, var så när hon ringde för anmälare, var typ så här, nej men han är bara tonåring, han är säkert hos en kompis och glömt att höra av sig, du vet, den. Mm. Så då tänkte hon att om han bara har varit hemma hos en kompis så borde han vara i skolan nu. Så hon går dit och då när hon är där så, du vet, hon går till något sånt, liksom typ lärarrummet eller ett counselors office, alltså du vet, som de har i så amerikanska filmer typ. Och när hon kommer dit så får hon höra att han inte har varit på de sista lektionerna dagen innan. Och när hon är där så får rektorn, tror jag, ett samtal. Och då händer något hemskt som kommer förändra hela Kendricks mamma Jackies liv. Eller hela familjens liv såklart. För några av eleverna har då gjort en otroligt hemsk och sorglig upptäckt i gympasalen. För skolan har två gympasaler, liksom the old gym och typ the new gym. Och i den gamla gympasalen, som är väldigt liten, har några av eleverna som ska ha gympa sett något sticka upp ur, du vet, en sån ihoprullad matta som man hade på gympan. Och det står liksom ett gäng sådana lite tunnare mattor. Du vet, det fanns ju både sådana jättetjocka och sen lite tunna.
Tjockmatta och liksom tunnmatta.
Hette de så till och med?
Jag vet inte. Tjockmatta hette det i alla fall, kommer jag ihåg.
Jag tror också det. Och då luktade det alltid så himla illa när man skulle välta ner dem från väggen.
Japp.
Men det står liksom ett gäng sådana hoprullade mattor i ett hörn. Och några av eleverna har sett liksom något sticka upp lite ur en av mattorna. Vid första anblick så ser det liksom ut som att någon typ har, du vet, gjort så att det ska se ut som att det sticker upp två fötter ur det. Typ. Men när de går fram så ser de då att det är två vita tubsocker. Alltså två fötter med vita tubsocker på. Så de tror typ först att, du vet, det är någon som skojar. Så de försöker så här, du vet, hallå, vill du ha hjälp? Är allting okej? Okay? Och så får de då ingen respons. Och då förstår de såklart att det är något som inte står rätt till. Så att det verkar som att det är en lärare som typ... Alltså för den här mattan verkar stå liksom inte längst ut. Utan att den står liksom lite inne bland de andra mattorna. Så det verkar som att typ gympaläraren, du vet, så här, försöker rodda om lite. Men eftersom de inte får någon kontakt så... typ rullar de inte upp mattan förrän polisen kommer. Alltså du vet, de låter typ det vara, verkar det som. Tills polisen kommer till platsen.
Mm.
Så när polisen väl har kommit dit så hittar man då i den här ihoprullade mattan Kendrick Johnson. Och han är då inte vid liv när han hittas. Polisen som kallats till platsen spärrar inte av, utan de kommer istället ganska snabbt fram till att det verkar vara en tragisk olycka som har inträffat. Och trots att sjukpersonalen som kommer dit tycker att de ska spärra av och liksom bara så här, det här tror vi liksom är en crime, eller du vet, det är någonting suspekt, vi tycker vi ska spärra av och kolla närmare, så struntar polisen helt enkelt i det. Okay. För deras teori formas ganska snabbt och de menar då att Kendrick har dött när han då självmant har klättrat ner efter sin sko som av någon anledning då ligger i mattan. När han väl har klättrat ner så kommer han sen inte upp och sen har han då avlidit av något som rättsläkaren sedan kommer fram till är en så kallad positionell kvävning. Vilket då innebär att en person har hamnat i ett sånt läge med kroppen som har förhindrat hen att andas normalt och då som följd till slut kvävts.
Åh, fy fan.
Den här dödsorsaken däremot verkar väl liksom, den är väldigt speciell, för det finns inga bevis som liksom pekar på att det är det här som har hänt egentligen, utan det verkar vara det som man drar till med, eller man ska säga, när allt, du vet, man kan utesluta allt annat och man inte vet vad personen typ har dött av, så är det typ att man bara, ja men det är positionell kvävning. Och det finns typ studier utförda i typ, jag kommer inte ihåg exakt, men det är jätte ovanligt. Mm. Alltså du vet, det finns typ väldigt få fall. Och då är det mera, ja, det är en konstig dödsorsak. Men flera elever berättar att det fanns elever i skolan som förvarade skor och typ andra gympasaker i den här gympasalen, eftersom det kostade att ha ett skåp på skolan och alla ville då inte betala för det. Och det var typ också så här, det var smidigt att typ bara hämta upp det där. Och du vet, det var både typ att man hade skor där och du vet, vissa hade typ, alltså vet, det verkar som att man förvarade saker där om man inte hade ett skåp.
Mm.
Det var också då en kille som Kendrick typ gick samma klass som berättade att han och Kendrick delade på ett par gympaskor som de brukade förvara vid mattorna.
Okej.
Okay. Så polisen tycker då att det stärker deras teori. Så Lieutenant Stride Jones i Lowndes County, som blev ansvarig för fallet, meddelar då att det är en olycka och inget mer med det. Han säger, "We never had credible information that indicated this was anything other than an accident." Så Kendricks familj får hjälp av en begravningsentreprenör som jag förstår hjälper den här begravningsbyrån dem gratis med att förbereda för en begravning.
Mm.
Och efter att han har varit där så får Kendricks mamma och pappa se sin avlidne son en sista gång. Och det är då som de bara, nej men det här är, det kan inte ha varit så här det går till. De köper liksom inte den här förklaringen till deras sons död.
Mm.
Så de ligger på och liksom bara så här, vi måste kolla närmare på det här. Det kan inte stämma, vår son skulle inte ha gjort det här. Liksom. Men alla avfärdar det med att det visst var en olycka. Så allt är liksom konstigt kring det.
Mm.
Och för att typ lägga press på det här så publicerar Kendricks familj en bild på deras avlidne son på internet, för att de vill liksom väcka uppmärksamhet kring det här och bara snälla hjälp oss typ.
Alltså den jävla, den känslan, just
total alltså att, maktlöshet,
ja, att man liksom bara pratar om det värsta som har hänt en och hur det inte går rätt till och ingen lyssnar liksom.
Nej. Och den här bilden, Det är nog en av anledningarna till att jag inte kan släppa det. För jag tycker inte om att se sånt. Och sen så dök den bara upp.
Ja,
det är så sorgligt. Alltså den är så, det är verkligen hemskt.
Ja.
Och 2013 meddelar då den federala åklagaren i Georgia att de ska granska Kendrick Johnsons dödsfall igen. Familjen får då rätt att ta upp Kendricks kropp, och i juni 2013 så anlitar familjen en privat rättsläkare som ska undersöka hans kropp igen. Mm. Den rättsläkaren säger då att det finns skador på Kendricks kropp som indikerar att han har fått ett slag med något trubbigt på huvudet, på huvudet och sidan av överkroppen.
Mm.
Det pekar då på att det alltså inte alls var någon olycka, utan att det faktiskt är någon som har orsakat Kendricks död. Familjen går då ut med att de är säkra på att deras son har blivit mördad, och så anlitar de en advokat. Det kommer också fram att alla, då när de liksom ska börja undersöka det närmare, så kommer det fram att alla Kendricks inre organ är borta. Hos begravningsentreprenören har Kendricks kropp fyllts med tidningspapper, vilket i sig tydligen inte är något konstigt. Det finns en teknik, om än en väldigt gammal teknik, som inte verkar användas så ofta längre. Men som man då har använt sig av i det här fallet.
Okay.
Så det verkar liksom inte vara något anmärkningsvärt egentligen kring att den är fylld med tidningspapper. Men det som är anmärkningsvärt är då att organen inte finns kvar någonstans. Och ingen vet när de försvann och hur. För enligt papper då som begravningsentreprenören har skrivit under, så står det då att de har mottagit allting som tillhör Kendrick. Alltså hela hans kropp och även hans kläder och tillhörigheter. Men de menar då att de aldrig har tagit emot det här. Alltså typ att de bara så här, vi skriver bara på, men vi har liksom aldrig haft det. Vi har inte gjort någonting med
det. Och när man säger alltså haft det, så menar man alltså att hans organ var liksom ute ur kroppen redan när han kom dit. Liksom. Det är inte...
Precis.
Okay.
Säger då de.
Ja.
Och de menar då, eller de tror att åklagaren har varit så här, men de behöver inte sparas eftersom att det inte var ansågs vara någonting annat än en olycka. Och att då de ska ha blivit, att de liksom har gjort sig av med dem på det sättet som man då brukar göra.
I samband med rättsmedicinska undersökningen typ.
Exakt.
Ja, jag fattar. Mm.
Och det är liksom inget konstigt i sig med det, men förstår jag liksom när det inte verkar vara något misstänkt fall bakom. Men jag vet inte exakt vad som har hänt, men det gör ju då att man i alla fall inte kan undersöka liksom hans organ och hans kropp. Liksom det blir inte fullständigt för den nya rättsläkaren. Kendricks familj hävdar också att det sättet som han hittades på i mattan inte stämmer. Liksom det är någonting konstigt med det. För när de hittar honom så är mattans öppning bara 36 centimeter. Och Kendricks axlar mäter drygt 48 centimeter tvärs över.
Just, han borde så inte kunna ha tillat ner liksom.
Nej, de menar då att det är omöjligt att han då ska ha kunnat kommit ner i mattan på egen hand. Å andra sidan så hade han ena handen upp när han hittades och andra handen ner. Så de som menar då att det är en olycka hävdar då att han har gjort sig liten. Du vet, som typ när man dyker och drar ihop axlarna. Så att han visst kan ha kommit ner på det sättet. Det som jag tycker är märkligt är att han har sina hörlurar i sin hand som man har liksom neråt kroppen.
Om just så, så att samma hand som han borde ha försökt få tag på sina skor med, har han sina hörlurar i?
Nej, tvärtom.
Tvärtom, okej. Okay.
Men det är ändå konstigt, tänker jag, att man liksom hoppar ner i sina matta och typ håller någonting i handen.
Ja, verkligen.
Så det är väldigt oklart allting. Och en annan konstig sak är då att under honom ligger då en sko, och det är antagligen då den som man har sträckt sig efter. Och den ligger ovanpå en liten pöl av blod. Men själva skon har då inget blod på sig. Så att om man tänker då att han, när han har hängt upp och ner, till slut att det typ har kommit blod ur ansiktet på något vis, så borde det ju då ha kommit på skon.
Såklart.
Men här är det då en blodfläck och sen en sko som inte har en endaste blodfläck på sig.
Hmm.
Det får då familjen och deras liksom, de som står bakom dem, att tänka att så här, det här är en arrangerad brottsplats. Och även de skorna han haft på sig den dagen ligger konstigt inne i mattan. För man tänker då att om man har hoppat ner med skor på fötterna och typ sparkat av sig dem, så borde ju de ligga högst upp.
Yeah.
Men de ligger liksom mer inbäddade i mattan. Typ bakom hans ben. Alltså, vet, de ligger helt konstigt.
Mm.
Det som också är konstigt då är att det hittas blod i gympasalen. Det är typ lite blodstrykt ut på en vägg och så finns det på tjejernas toa. Men inget av de här blod, inget blod matchar Kendrick. Men det görs heller inga vidare analyser för att se vem blodet tillhör.
Perfekt.
Utan man är typ såhär, det är någon tjej som typ har skadat sig i samband med typ en cheerleading-övning. De bara, det är nog hennes blod på tjejtoan och sådär. Men man testade aldrig för att verkligen kunna såhär, ja, det här var så det var. En annan otroligt störig grej är att ingenting som egentligen ska ses som bevismaterial har sparats. Typ den här skon som hittades nedanför honom eller en munktröja som var då också i gympasalen som liksom de inte visste vem den tillhörde och så här. Det här blodet som de har hittat, ingenting har sparats.
För att det behandlades inte som en, liksom en brottsplats från början?
Nej. Så att de är bara så här, ah, nej tyvärr, det finns liksom ingenting kvar.
Okej.
Till slut får familjen också ta del av övervakningsmaterial som fanns från skolan och från den dagen. Det har tagit lång tid och de har behövt liksom en så rätts en court order för att få ut det. Och skolan kunde inte släppa materialet bara för att det var bilder då på olika barn, alltså du vet så. Det behövde gå igenom massa lagliga instanser för att de till slut skulle kunna få det. Och det verkar som att det egentligen inte ens är familjen som har begärt ut det, utan det kan ha varit CNN. Alltså vet, det är så många olika som har velat ta del av det här. Till slut så får de i alla fall ta del av materialet. Och då får de över 290 timmar av övervakningsmaterial från området kring gympasalen den dagen Kendrick försvann och sen hittades. Det som är lite märkligt med det här övervakningsmaterialet är att det saknas timmar från olika banden. Polisen har inte hämtat materialet själv utan de har bett skolan ge dem det material som de tycker sig verkar vara viktigt.
Vad fan?
Mm. Däremot så visar det sig att de här kamerorna är rörelsestyrda. Så det kanske inte är konstigt att det saknas material. För att ibland så har det ju liksom inte gått folk framför kamerorna och just då det. Har de inte filmat. Så det är liksom, ja, det går att se det här helt enkelt.
Just det, som är
ur väldigt, många ur väldigt olika perspektiv. Så de är då liksom inte synkade och det finns då. Det är skumt tycker jag då, men det verkar som att det ändå finns förklarliga anledningar eller skäl. Just det området där Kendrick sedan hittas är ur bild eller suddigt på alla kameror. Så man ser allting som händer runt omkring, man typ ser Kendrick komma in och du vet man ser så här, men det finns ingen kamera är liksom direkt riktad.
Nej.
Kendricks familj, vi menar att det här är bevis på att det är något annat som har hänt än det som liksom är den officiella historien och att det här är en del av en cover-up, att de har liksom, fifflat med filmmaterialet. Något år efter det här, liksom, det här pågår ju liksom under ganska lång tid, började läcka, eller vad man ska säga. Det kommer först inga namn, men det kommer väldigt tydliga hints om vilka familjen tror har något med deras sons död att göra. Tidningen Ebony blir stämda för att de har publicerat en artikel om Kendricks död där de har skrivit vilka familjen och de och tidningen då anser vara skyldiga till Kendricks död.
De har namngivit folk och sådär.
De har angivit andra namn, men allt annat kring de här två misstänkta eller vad man ska säga, stämmer precis på pricken.
Så, man, alltså, du vet, så att, de går att identifiera helt enkelt.
Exakt, det är väldigt tydligt vilka det är. Och då handlar det om två bröder som går i Kendricks skola med en pappa som är FBI-agent. Kendricks familj tar det däremot ett steg längre och publicerar de här brödernas namn på Facebook. För de är då till slut så trötta på, för de är helt säkra på att de här är ansvariga. Och de liksom är så här, ni kan inte vara skyddade längre. Och så publicerar de deras namn. Det insinueras då att de här två bröderna under en längre tid har trackat Kendrick och att de då har mördat honom och att deras pappa då som är FBI-agent tillsammans med personer i hans kontaktnät då hjälper att skydda dem efter mordet. Mm. Bröderna menar att de inte har någonting med Kendricks dödsfall att göra och det verkar som att de inte ens har haft möjlighet att göra det. Så att allting är lite så tvetydigt och allting är tvetydigt liksom kring deras stories också. Det finns en övervakningsfilm på den ena brorsan när han är på en helt annan plats i skolan än den tidpunkt då man tror att det här hemska, oavsett vad det var, hände Kendrick.
Mm.
Det är också svårt att veta, för man vet ju när han såg sista gången, men man vet inte exakt när han har avlidit. Den andra brorsan har varit iväg på en brottningsmatch. Och där är det också massa så här tjafs runt när han ska åka iväg. För du vet, vissa papper säger att de åkte klockan 12. Mm. Och då skulle han inte kunnat ha någonting med att göra. Medan andra säger att de åkte klockan 4. Och då skulle han liksom haft ett fönster att
just det.
Göra det. Det verkar däremot som att de har åkt klockan 12. Så det händer massa runt det här. Alltså du vet, det är massa stämningar fram och tillbaka. Och Kendricks familj försöker stämma de här brödernas familj i civil court. Men det går inte. Och du vet, de här sönerna blir ju jätteuthängda också. En av dem blir av med sin collegeplats på grund av allt det här kring det.
Mm.
Så att i 2016 så dömer till slut någon rättegång. Döms det då att Kendricks död var en olycka. Eller att i alla fall inte fanns tillräckliga bevis för att bevisa att det inte var en olycka. Så då så tänker man liksom så här, okej, nu är det avskrivet, de har försökt stämma de här, de har försökt göra allting, du vet. Men nu liksom dömer den här rättssalen det. Men senare 2016 så händer en grej, för då släpper gruppen Anonymous en video. I videon som är 10 minuter så recappar de allt som är suspekt med det här fallet. Och även de riktar misstankarna mot de här två bröderna.
Så olikt Anonymous att gå på. Mm.
Okay. Jo, men de säger att det här är en del av en cover-up och de vill då bidra till att avslöja den systematiska rasismen som är så sjukt starkt närvarande i Loudoun County. Så det är väl någonting med det här som de...
Nej, men jag fattar.
Och så avslut, det är ganska, jag tycker alltid det är så störigt att titta på de här klippen, men man blir ändå när de pratar så här
med de är så jävla dramatiska,
alltså verkligen.
Yep.
Och så avslutar de filmen med Loudoun County, you should have expected us.
Wow.
Dugga, dugga, dugga.
Yeah.
Det här klippet rör ju upp fallet igen, kan man säga.
Men hittar de, alltså presenterar de något nytt eller är det liksom en recap av fallet typ?
Det är typ en recap av fallet. I 2018 begär familjen en tredje obduktion av Kendrick och även den här visar då att det inte är en olycka. Att han har fått ett slag mot huvudet och mot överkroppen. Och samtidigt då som den här tredje obduktionen visar det så lämnar familjen, alltså Kendrick Johnsons familj, också in en affidavit. Alltså sån där skriftlig...
Just det.
Från ett vittne till polisen.
Det är typ en skriftlig redogörelse, eller?
Exakt, ja.
För liksom ett händelseförlopp typ.
Precis. Mm. Och i den här så berättar det här vittnet att en bekant till hen har bekänt att hen har mördat Kendrick genom att slå honom med en vikt eller en hantel i gympasalen.
Okej.
Okay. I mars 2021 händer något ytterligare. För då bestämmer sheriffen i Loudoun County att han har fått in nytt bevismaterial i fallet Kendrick Johnson. Det nya bevismaterialet är en ljudinspelning där ett potentiellt erkännande från en person som ska ha mördat Kendrick.
Nej.
Ljudinspelningen har köpts av Kendricks föräldrar av någon som har kontaktat dem och sagt att de har viktigt bevismaterial. Och familjen har sedan lämnat det här vidare då till Sheriff Department eller vad det heter.
Okay.
Den senaste informationen jag kan hitta är från i mars och det är då att sheriffen och hans gäng just nu arbetar för att fastställa om bandet är äkta och att det inte är någon typ av bluff.
Alltså mars i år?
I år.
Oh.
Så vi är där just nu. Och jag vet ingenting mer än det här.
Men du visste ju jättemycket. Och ja, fram tills
men jag vill
typ
veta
nu.
Mer. Ja, jag vill veta mer. Så förhoppningsvis så är det här ett legit inspelning.
Och att det
var hemskt för familjen om det inte är det.
Och fan vad man hör så mycket sån skit.
Ja.
Alltså folk som spelar på brottsoffer, anhöriga till brottsoffers.
Ja. Men jag hoppas att Anonymous sitter och jobbar på kammaren och snart kommer med något riktigt avslöjande.
We are. Ja, jävlar.
Alltså hur...
Det här,
det finns liksom väldigt mycket information om alla stämningar och alla turer kring det här fallet. Man vet ju då verkligen inte vem det är som har gjort det. Och om det inte är de här bröderna så känns det ju... Alltså, jag vet inte, och det är så hemskt allting. Och så är det så hemskt att det är så här, de blir så orättvist behandlade. För alla är bara så här, hade det varit en vit familj som blev utsatta för det här så hade det inte varit så här.
Nej. Nej, nej.
Och det är, och så är det ju. Och det är så jävla vidrigt. Så jag hoppas verkligen att Kendricks familj får ett avslut på den här fruktansvärda historien.
Och det är också det som är så jävla fuckat i USA, att det liksom krävs, alltså det, så är det ju i Sverige med, för att vi har ju också massa liksom strukturer och sådär, men just det här att liksom rättssystemet är så beroende av att du har pengar, att du kan att du kan betala för en privat rättsläkare ska gå in, att du har råd med, alltså så här, att det liksom är, att det är en sån jävla förutsättning för att du ens ska kunna få någon liksom,
ja, men verkligen,
hjälp utöver då att du uppenbarligen ska verka i typ ett rasistiskt system som en svart familj liksom.
Och det är också sorgligt. Ja, men det är så sjukt sorgligt. Och så är det också, de har haft så massa advokater som liksom har jobbat pro bono för dem, men som sen då, du vet, har sagt upp sig för att, du vet, det blir för mycket alltså du vet, de har verkligen haft, ja, de har haft det jävligt tufft helt enkelt, hans stackars familj. Ja, den är jätte, det är jätte, en jättehemsk historia. Och som sagt, de familjen har ju själva då lagt ut bilder från brottsplatsen och på Kendrick efter att han har avlidit och sådär. Och det är ju för att de vill ju skapa liksom uppmärksamhet kring det. Men det är verkligen, man kan inte få det osett.
Nej, fy fan vad sorgligt.
Ja, det är så jäkla sorgligt fall. Och jag har lyssnat på Crime Junkie podcast. Avsnittet heter Mysterious Death of Kendrick Johnson. Jag har också lyssnat på Generation Y. Och så har jag läst ett gäng olika artiklar på Fox.com och CNN.com. Och vi länkar dem i Facebookgruppen och sen såklart Wikipedia.
Tack Anna. Det där var jättesorgligt.
Tack Karin.
Mitt fall är ganska annorlunda mot ditt, kan man säga.
Okej.
Okay. Så jag sätter igång direkt, för vi ska så långt tillbaka i tiden.
Vi måste resa en
bit. Vi måste sätta igång. Vi ska börja i Rumänien.
Mm-hmm.
För där föds Anna Draxin 1838 eller 1836. Oklart.
Okay.
Hennes pappa heter Paul och hennes mamma heter Marta. Och hon föddes in i en familj som hade gott ställt. Paul är boskapshandlare och typ ganska framgångsrik. Så Anna växer upp med pengar helt enkelt.
Mm-hmm.
Och de bosätter sig i en by som på rumänska kallas Petrovasal, eller Petrovasal, men som ligger i norra delarna av dagens Serbien i Banat-distriktet och går under namnet Vladimirovac. Och Anna går liksom i en bra skola tillsammans med andra flickor från välbeställda familjer, och hon är duktig i skolan. Inte minst är hon bra på språk, och hon hinner lära sig 5 språk.
Oj!
Jag vet inte vilka, men hon kan dem allihopa. Men hon har problem med att, hon har dock ett problem. Hon,
okay,
hon kanske får ha fler, det vet jag inte. Men hon har bland annat ett problem, och det är att hon går i sömnen.
Oh, nej.
Väldigt mycket. Och vid den här tiden, du fattar ju att det räcker för att folk ska tänka, she's a fucking witch.
Absolut.
Så att man börjar då liksom misstänka att Anna besitter någon slags form av häxkraft helt enkelt. Mm-hmm. Och du vet, hon skickas till något kloster som ska behandla henne, men där går hon bara mer i sömnen. Du fattar.
Mm.
Sen händer någonting jättehemskt. För när Anna är 20 år gammal så råkar hon ut för någonting som liksom alla källor beskriver som så här, att det är det här som ändrar hennes liv och inte till det bättre. För Anna blir uppraggad av en österrikisk militär.
Militär?
Militär, exakt. Och inte nog med att han krossar hennes hjärta. Han ger henne också syfilis.
Nej!
Ja. Jag hatar när det händer.
Damn you.
Verkligen. Och efter det så blir det, det beskrivs som att Anna helt enkelt blir liksom misantrop. Mm-hmm. Vilket ju bara är ett toppen sätt att säga att hon typ så hatar hela mänskligheten.
Ja.
Så att hon blir liksom en enstöring. Hon slutar umgås med folk och börjar istället ägna sig åt experiment och medicin.
Jag vet inte, men jag tycker att de hör ihop hos en outbildad, alltså medicinskt outbildad person.
Ja, men tänk dig lite mer bryggd då.
Okej.
Okay. Mm. Det känns som att det är liksom så här, att du vet att på den här tiden så var det liksom så här, man höll på med lite örter, man höll på med lite typ så olika saker som man hittade typ på ett apotek. Och även typ alkemi.
Ja.
Men typ att det också känns som att det hängde ihop med så brygga en kopp te. Att det var liksom ett så flytande
gränsland.
Område typ. Exakt. Men så att hon blir då liksom, hon blir en enstöring som bara håller på med de här grejerna. Och däremot så kommer hennes liksom enstörningsliv då att avbrytas när hennes pappa ordnar så att hon ska gifta sig.
Mm-hmm.
Hon gift sig med en mycket äldre man som jag tror heter Josef. Han har också bra med pengar. Och han heter antingen Pistov eller Pistonia i efternamn. Och hon tar hans namn och kommer i mina källor. Alltså det här är, det är mycket snurrigt kring namn. Vilket jag tror delvis har att göra med att det är länge sedan. Men också att det är översatt mellan så många olika språk. Att det liksom är det här är ett område där liksom det bor serber, bosniaker, alltså det bor romäner och liksom det typ översätts lite till tyska i vissa medier. Alltså du vet, det liksom är det, så att hon kallas,
det är viskleken helt enkelt.
Det är viskleken, exakt. Och typ också att så här, vissa ortsnamn och efternamn och sånt tolkas olika på olika språk typ. Men så att hon kallas antingen Anna di Pistonia, Anushka Pistova, Anna Pistova eller Anna Draxin.
Men Anushka betyder väl ändå lilla Anna, är det inte så?
Mycket möjligt. Ja, det kanske det är. Men även efternamnsmässigt så håller hon också på och liksom så här, ja, det är massa olika.
Det kanske jag verkligen hittade på.
Men det tycker jag du gjorde rätt att hitta på. Man måste få hitta på. Annars så...
Men jag vet inte, får man verkligen det?
Ja, det får man. Det här, okay. Vet du vad, hon kommer inte... Hon kommer kanske ha haunt you i och för sig, men skitsamma.
Jag skulle kanske tro det. Jag vet inte, det verkar som att jag hittat på det här.
Bra. Men ändå. Alltså jag tycker att du håll fast vid det. Låt inte någon jävla fakta komma åt dig.
Verkligen.
Nej, men också för att alla andra i det här fallet verkar ha hittat på olika saker hon heter. Så det verkar inte
jag verkar inte vara den enda. Okej,
så det är bara att köra. Ja, nej, men så att tillsammans med Josef får Anna i alla fall 11 barn. Men bara en pojke kommer att överleva till vuxen ålder.
Oj.
De är gifta i 20 år innan Josef dör och Anna blir änka. Och här kommer ett starkt citat om deras tid tillsammans, hämtat från en tidningsartikel från 1929. The 20-year marriage turned out to be happy and Anushka Pistova gave birth to 11 children, 10 of whom died. Alltså det är så kul, det är jättehemskt. Men det är så starkt att det ändå målas upp som att de hade en så bra tid tillsammans.
Toppen.
Och de förlorade 10 barn.
Gud vad hemskt.
Det var verkligen andra måttstockar för lyckligt alltså, liv i den här tiden. Men Anna får i alla fall då hans förmögenhet när han dör och även det hus som de har bott tillsammans. På ett ställe beskrivs det som att hon bor i typ en lite så här, du vet, ett typ skabbigt skjul. Mm-hmm. På många andra ställen beskrivs det som att hon bor typ i ett slott.
Okej.
Okay.
Kanske någonstans mitt emellan.
Ja, fast grejen är att alltså, när han dör så passar hon på att göra om en del av huset till laboratorium. Så att hon måste ändå ha ganska bra med space, tänker jag. För där kan hon då återigen ägna sig åt sitt intresse i livet, du vet. Medicin och lite olika växter och kemi och sådär. Och Anna blir då snart så väldigt välkänd i det här området kring den här byn. Hon bor kvar då i Vladimirovac. Som så här, hon blir så här känd som en person som, du vet, så har lite olika krafter som man kan typ gå till med sina problem.
Okay.
Du vet, den typen av person.
Mm.
Och hon gör lite allt möjligt för sina kunder. Hon så här, säljer drycker som ska se till att kvinnor inte är gravida längre. Hon gör män, hon har en brygd som gör män precis lagom sjuka för att slippa militärtjänst.
Ja, perfekt.
Eller hur? Så bra. Mm. Och hon kan liksom så här, ja, men hon kan vispa ihop en brygd för typ lite vad som helst. Vissa saker är så här, ja men du vet, jag vill att den här personen ska bli kär i mig eller jag vill att den här personen ska sluta störa mig. Olika saker.
Love potions. Exakt. Är, det vet man att det är
legit. Mm. Det är en exakt vetenskap. Och ryktet om Anna, eller som börjar kallas för Baba Anushka, eller även häxan från Vladimirovac, sprider sig. Och snart börjar folk resa från andra delar av liksom landet, och från typ Belgrad och sådär, för att få hjälp av henne. Och hon blir en extremt populär och väldigt omtyckt person. Och dessutom, och hon verkar vara lite av en entreprenör faktiskt, alltså hon börjar liksom erbjuda, när folk då kommer till henne för att ta del av hennes råd och potions och sådär, så börjar hon erbjuda liksom boende och mat. Aha. Och sådär. Så det blir liksom en så häx, så bed and breakfast. Ja, exakt. Så att det känns, så hon börjar liksom tjäna pengar där med, helt enkelt. Hon bygger upp ett litet imperium.
Hon är entreprenör.
Hon är entreprenör. Och hon är också en entreprenör som liksom känner till, hon är lite som Stordalen på det sätt. Hon vet vikten av att ställa till med show.
Ja.
Hon är liksom väldigt teatral när hon blandar ihop sina brygder och drycker. Och man kan liksom då få vara med när hon gör det. Så här, du vet, hon bär liksom så svarta klänningar och sjalar och sådär. Hon plingar i någon klocka, som hon säger, har kontakt med djävulen. Typ. Eldar olika saker. Du vet, viftar med örter. Och typ så här påkallar sina krafter. Alltså hon liksom håller på, vilket då beskrivs som att det är en del av hennes liksom performance, mer än att det är någonting som hon tror på krävs för att hon ska lyckas med det här.
Ja, jag fattar.
Och Anna hjälper då också till med familjeproblem som otrohet, du vet, kvinnor som känner sig så bortglömda av sina män, män som är liksom våldsamma mot kvinnor. Och hon har också medhjälpare som hjälper henne. Så de vandrar liksom runt i olika byar i det här området och typ hittar familjer och kvinnor framförallt som skulle kunna tänkas behöva Annas hjälp.
Mm-hmm.
Så att det är så här,
gud, var påträngande.
Ja, ja. Alltså mörkt när någon knackar på dörren här.
Hej, det verkar som att du behöver ge lite hjälp.
Det verkar som att du behöver en love potion. Nej. Nej, men det verkar då som att de här personerna gör liksom. Och sen så kanske de tar med sig lite. De är som dammsugarförsäljare fast liksom för trolldom typ. Så att då, ja, men de liksom erbjuder då Annas lösningar, och en lösning är ju att döda den som man har problem med.
Ja.
Och den enkelt. Lösningen kommer då bli Annas specialitet.
Okay.
Hon börjar sälja långsamt verkande giftdrycker.
Nej.
Och när en ny kund då kommer till Anna och berättar om sina problem, så är en av hennes första frågor: hur stort är det här problemet? Det låter ju ganska oskyldigt, men det hon egentligen frågar är: hur mycket väger din gubbe?
Ja.
Så att hon ska liksom kunna blanda ihop en dryck som då liksom är precis lagom stark.
Vad är hennes poison of choice?
Arsenik. Ja, det känns som att de gillade det på den här tiden. Nej, men för det hon vill göra då är liksom att så här, delvis så blandar hon drycker där det inte är helt tydligt vad de dör av. Alltså typ att man kanske inte, du vet, om man drar i hur mycket arsenik som helst,
då syns det.
Då märks det. Men hon vill ju också då att det ska ta ganska lång tid innan de avlider.
Just det, så det inte blir så uppenbart.
Nej, så att hon gör typ så här, du vet, att folk typ dör kanske så 7 dagar senare.
Aha.
Eller typ i något fall 15 dagar senare.
Okej.
Så att då blandar hon liksom ihop, och när hon har svårt och mycket vet hur mycket de väger, så kan hon blanda ihop en lagom stark giftdryck. Liksom.
Gud vad intressant.
De flesta som mördas av Annas gift är unga, friska män. Mm-hmm. Inte sällan från ganska välbärgade familjer som även ibland lämnar efter hyfsade arv, kan man säga.
Okej.
Och allt eftersom åren går så börjar fler och fler då fundera på vad fan det är som händer i Vladimirovac. Mm. Varför det liksom aldrig är en aldrig sinande ström av unga män som dör av oförklarliga orsaker.
Men det känns så hemskt att det är så många som vill att ens man ska dö.
Ja, verkligen. Det verkar inte vara några betänkligheter kring det faktiskt. Det är ibland är det kvinnor, men det är absolut framförallt män som mördas. Liksom. Och första gången som Baba Anushka ställs inför rätta för att kanske haft någonting med liksom ett dödsfall att göra är 1914. Och då anklagas hon för att ha varit den som har bistått liksom giftet i ett giftmord på en ung man som jag inte vet vad han heter. Och, för det finns ingen mer information om det fallet. Men det jag vet är att hon liksom frikänns så att hon inte, det händer ingenting med henne. Men då, det är första gången hon anklagas i alla fall. När Anna Pistova eller Baba Anushka faktiskt ställs inför rätta och döms för första gången är hon över 90 år gammal och man misstänker att hon har varit aktiv i åtminstone 40 år.
Shit.
Och det gör ju henne till en av de seriemördarna som har liksom varit aktiva längst upp i åldrarna och också en av de äldsta att typ dömas och ställas inför rätta.
Gud.
Men så låt oss så här gå in på vad det är som blir hennes gamla fall. Alltså vilken konstigt formulerad mening. Du förstår vad jag menar.
Jag förstod.
Så 19 år, det är liksom några olika som verkar spela in typ. Så, och det är lite oklart vilken ordning de händer. Men 1924 så säljer Anna i alla fall en magisk brygd till en kvinna som antingen heter Stana eller Sofia Momirov.
Okay.
Och hon är en återkommande kund som har köpt lite så olika grejer genom åren. Men den här gången vill hon då bli av med sin man, Lazar Lodorsky Momirov. Och hon köper då ett gift av Anna och ger honom den här brygden liksom, och han dör efter några dagar. Stana eller Sofia, vi kallar henne för Stana nu, hon gifter om sig bara en vecka efter begravningen.
Ja. Det är, vem har tid med sorg?
Alltså det är inte alls misstänksamt. Och sen går det bara några månader och sen dör en väldigt rik farbror eller morbror till hennes nya man. Aha. Och det gör att hans tillgångar och land tillfaller liksom hennes nya man och Stana.
Okej.
Och snart inser då polisen att fan, det här händelseförloppet och typ hur han dör är väldigt likt hur Lazar har dött bara några månader tidigare. Så snart misstänker man då Stana för båda morden och hon erkänner vad hon har gjort, alltså hon erkänner båda två, men inte nog med det, hon berättar också att Anna är den som har gett henne giftet.
Aha, hon drar med henne båda. I fallet.
Ja, verkligen. Sen har vi Nikola Momirov som, alltså han är 70 år gammal, kan ha varit släkt med Stana Sofia Momirov, jag vet faktiskt inte riktigt. Det verkar typ inte som det. Och även bland offren är efternamnen sinnessjukt ihopblandade. Så att hur som helst så vill hans son Sima och hans fru, som också heter Stana eller Sofia, men jag kommer kalla henne för Sofia, så vi kallar den första för Stana och den andra för Sofia. De vill bli av med den här snubben Nikola. Och det ska ha legat liksom så här familjebråk i grunden. Men det pratas också om att han är alkoholist och att han är våldsam mot sina barn. Och att så här, ja, det är 1920-tal. Det är typ inte superotroligt att han slog sina barn. Och hur som helst. Så att vad deras motiv är verkar skiljas lite grann sådär. Men de tar i alla fall kontakt med Anna som säljer sin dryck till dem. Sen gör de en sån jävla taskig grej som är att de drar med sig en släkting. En 16-årig tjej som heter Olga.
Nej.
Hon får nämligen i uppdrag att servera den här liksom drycken till sin då morfar eller farfar.
Nej men gud.
Så det är, jag tror att det är ett av Simas syskonbarn som de är, du, vi tänker att du kanske ger honom det här typ. Och jag vet inte om hon är medveten, eller det är lite oklart om hon är medveten om vad det är hon faktiskt ger honom. Men hur som helst så serverar hon i alla fall den här drycken. Och 15 dagar senare så dör då Nikola. Tredje fallet är den rika och liksom framgångsrika Gaia Marinkov, som också kan ha hetat Gaia Prokin. Och någon i hans närhet, någon som tjänade på att han dog, ska ha förgiftat honom med en brygd blandad inte av Anna själv utan av en av hennes medhjälpare, Jubina Milankov. Så hennes jobb var alltså typ att då gå runt i byarna och leta business som sagt och ta med sig kunderna tillbaka. Men den här brygden verkar det som att hon är den som har blandat. Och det verkar som att hon inte är lika, riktigt lika bra som Anna är.
Undrar hur många hon liksom övertalade som inte hade en tanke på det där. Och sen när de träffade henne så bara...
Ja, oh, 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 nej men det låter ju ganska soft. Ja, nej men verkligen. Men jag undrar också hur många medhjälpare hon hade som bara drog runt och liksom jagade business.
Och what's in it for them?
Men pengar antagligen, eller?
Ja, det måste väl vara det.
Eller kanske typ att hon var så skitbra på att också blanda ihop en jättegod...
Margarita.
Häxa.
Det kan ingen. Alltså det, inte ens, det... Men vilka krafter du än liksom har.
Exakt, inte ens en riktig häxa kan blanda ihop en god häxa.
Tyvärr alltså.
Verkligen sant. Men i alla fall så, han så här, de köper av henne... Och den ska ha varit typ lite svagare än vad Annas brygd brukar vara. Och det gör att den här snubben Gaia då hinner gå till doktorn för att han mår dåligt.
Aha.
Innan han ett par dagar senare dör.
Okay.
Och det gör då att så här, läkaren blir liksom misstänksam när han går bort. Men det blir också en av hans söner. Och sonen får då höra att hans pappa kanske hade druckit någonting från Baba Anushka. Så han går till henne. Och är så här, hallå, jo men du, jag är lite inne på att köpa ett gift som kan döda någon. Har du något väldigt bra gift som kan typ ta död på en frisk man? Och Anna bara, ja, om det funkade på Gaia Marinkov ska det nog funka på den du vill ha död på också.
Jäklar vad sly.
Så bra häxkraft, det kan hon inte haft eftersom hon uppenbarligen inte liksom visste om att...
Nej.
Alltså det var hans son.
Nej.
Så polisen börjar gräva upp några av dem man misstänker då att hon kan ha dödat eller liksom som kan ha sålt. Det är ju typ medhjälp. Alltså hon, det är ju deras familjemedlemmar ofta då som liksom ger dem giftet. Men hon säljer giftet till dem typ.
Ja.
Och snart hittar man liksom fler och fler offer. Och man inser då att alla de jag har nämnt här ovan, plus bland annat borgmästaren i en närliggande stad, du vet, ett gäng framgångsrika handlare och militärer, alla har dött av arsenik.
Va?
Och det blir då dags att gripa Baba Anushka. Så att polisen skickar dit en stackars oerfaren ung polis för att hämta upp henne.
Nej, han dricker gift bara för att hon övertalar honom.
Nej. Tyvärr inte. Det hade varit en ännu konstigare situation. Nej, men hon skrämmer iväg honom genom att prata så himla mycket om sin starka relation till djävulen.
Okej.
Okay. Så hon bara, absolut, du kan gripa mig men då kommer djävulen gripa dig. Ändå bra. Och dessutom så är hon också så himla, himla populär. Så att man är liksom orolig att det ska bli upplopp. Du vet, det klassiska. Scenen i Skönheten och odjuret.
Ja. Yeah.
Så tänker man att det kommer bli om man griper henne mitt på dagen. Fast liksom tvärtom typ. Ja. Nu ska hon inte dö.
Nej.
Fast liksom, ja. Så om man tar henne mitt på dagen. Så det slutar med att man typ skickar ett gäng poliser hem till Baba Anushka mitt i natten och griper henne och tar henne därifrån.
Gud.
Och det är då...
nu ska det trodde hon inte, 90 år gammal.
Alltså 90 fucking år gammal. Det är typ 1928. Mm. Och man misstänker då att hon har varit inblandad i morden på mellan 50 och 150 personer. Hon har kört på.
Det får man verkligen säga.
Ja. Som jag förstår det så åtalas hon bara för två mord. På Lashar Ludorsky Momirov och Nikola Mamirov. Men man väljer också, alltså man funderar också på att åtala henne för ytterligare 6 mord. Och i rättegången är Anna, hör och häpna, helt jävla tokig. Bland annat när hon stannar då vittnar, som ju är Lazars fru, vittnar om att nej, men jag köpte ju det här giftet av Anna och jag gav det till min man och sen dog han typ. Då ställer sig typ Anna upp och skriker bara, du är en lögnaktig orm typ. Du är en hora. Alltså verkligen så här, hon bara, hon har det som en egen show helt enkelt.
Men, jag hade inte förväntat mig något annat.
Nej, eller hur? Nej, men hon kör. Och vid andra tillfällen så spelar hon liksom helt förvirrad. Så hon bara, jag minns absolut, gud, jag har ingen aning, vad pratar ni om? Ja, jag sålde ju en fotsalva till Stana en gång, är det det ni sitter på? Typ så. Men min favoritgrej som hon gör är att hon ibland bara låtsas att hon är döv.
Nej, men gud.
Så att hon sätter, du vet, så handen bakom örat som ett liksom, som en liten tratt typ.
Jävlar vilket härska beteende.
Jag vet. Och så hon är typ 92 år gammal. Det hade typ varit rimligt om hon bara var döv.
Du, jag ska börja göra det hemma.
Men du är inte 92 och ingen kommer tro dig.
Nej, men det är det jag menar, att det är sånt sjukt härska beteende. När Oskar säger någonting som jag inte vill höra så bara låtsas
jag. Jag är ledsen, jag är djupt döv.
Jag ser att det rör sig på dina läppar, men jag hör inte vad du säger.
Ja, men hon är typ, alltså, det finns liksom citat från den här rättegången där hon bara, jag hör så dåligt, typ. Jag hör inte vad ni säger. Det verkar som att jag har blivit döv.
Ändå så här, man kan väl testa allt när man vet att det är så, liksom, så kört.
Ja, alltså verkligen. Men också en annan sak som jag gillar med henne ändå är att hon är tydligen väldigt liksom fåfäng, vilket jag tycker ändå är... Mm, det har något, det typ har att något. Hon alltid har så här lagt hår och typ läppstift på sig under hela rättegångstiden. Men hur som helst, det hjälper inte. Utan Anna Pistova, eller Baba Anushka, döms vid 92 års ålder till 15 års fängelse. Och samtidigt döms då Stana, båda Stana eller Sofia, Sima och också den här stackars 16-åriga Olga.
Nej, kunde de inte släppt henne?
Jag vet. Och jag tror att åtminstone Sima och Stana döms till livstidsfängelse, tror jag. Och Anna sitter 8 år i fängelse, vilket ändå är... Alltså hon är 92, så hon kommer ut när hon är 100.
Men gud!
Och hon dör antingen 100 eller 104 år gammal tillbaka i sitt gamla hem i Vladimirovac.
Sjukt!
Det är ändå, alltså jag tycker ändå att det är starkt att alltså hon släpptes ju för sin liksom gamla ålder, uppenbarligen. För sin höga ålder. Men det är ändå starkt att hon liksom, att de behöll henne ändå så pass länge. Och jag läste någonstans att hon dömdes till straffarbete.
Nej.
Vilket, jag vet inte liksom riktigt vad man ska... Jag ska visa en bild på henne. Hon ser fan ut exakt så som du tänker att hon ser ut.
Det var roligt.
Och jag har då läst 2 samlingar tidningsartiklar från alltså den här tiden liksom, som var väldigt hjälpsamma. De är samlats på unknownmisandry.blogspot.com. Perfect. Jag har läst en artikel på adevarul.ro som är en rumänsk sida. Och den är skriven av Stefan Bot. Sen har jag läst en artikel på bosniska på novosti.rs utan namngiven journalist. En artikel på historyofyesterday.com av Odrius Saras samt förstås Wikipedia.
Bra, tack Karin.
Det var lite annorlunda än ditt.
Det var ganska annorlunda.
Eller hur?
Det måste man ändå säga.
Det måste man faktiskt säga. Jag kände att det... Jag ville ha... Du vet ju vad jag känner för en så... Jag tror att det hänger i mig lite grann sen jag hon tvålmakerskan. Att det gör något med mig med en sån bild på en gammal gumma som är sådär sträng och så jävla modisk typ.
Det är något väldigt speciellt.
Det är verkligen med. Det. Det är verkligen det.
Tack för det.
Men tack själv och tack för den här veckan.
Tack för den här veckan.
Gud, bra jobbat.
Vad ska vi skicka med gruppen?
Vad ska vi skicka med?
Ladda ner Podplay-appen.
Just det.
Lyssna på onsdagar i Podplay-appen. Det är gratis att göra ett konto. Det är superenkelt.
Skicka in historier till oss.
Mordmordmordet@gmail.com.
Önska fall Instagram. Gå med i Facebookgruppen.
Ja,
dela det.
That's it.
Ja. Hej då!
Tack så mycket. Hej!